Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det är med stor glädje jag nu kan presentera ett helt nytt inslag i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Helt enkelt en service till dig som lyssnar, att du ska få dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets, ja kanske världens, främsta experter inom sina respektive områden. Har du en fråga du vill få svar på? Skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejla till maratonpodden@gmail.com. Alltså maratonpodden@gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i den andra lyssnarfrågan. Och den expert jag nu anropar är ingen mindre än Mikael Mattsson, medicine doktor i fysiologi, forskare och tränare, som också har varit gäst i Maratonpodden flera gånger tidigare. Varmt välkommen hit, Mikael, på länk från det stora landet i väster.
Tack för det. Tack för intro. Det var trevligt.
Ja, men vad härligt. Du, det är lite annan tid där du befinner dig, gissar jag. Och vi går rakt på frågan, tänker jag. Så jag läser upp den här.
Låter bra.
Yes. Långdistanslöpning kontra ultra. Volymträningen blir självklart viktigare för att träna mot ultra. Men hur bör jag förändra min intervallträning när jag vill byta tävling på 10 km till mara mot ultra upp till 90-100 km? Så som jag har fattat det så är det en person som vill gå upp till ultra från att tidigare då ha tävlat på mellan 10 km upp till mara.
Just det. Jag skulle säga att första distinktionen där är att det inte är samma sak att träna för milen som att träna för maran. Och där tror jag att ganska många kan känna igen sig. Att ju längre du springer, desto viktigare är det med arbetsekonomi och vara så effektiv som möjligt. Medan som du är på milen, egentligen kanske från 3 kilometer upp till milen, så är det väldigt mycket syreupptagningsförmåga och vilken motor du har som kommer att spela roll. Så då kan man säga att för att få den fysiologin eller den delen så är det hårdare intervallerna som är det viktigaste. Medans ju längre det blir, desto mer energieffektivitet är det som det handlar om.
Så, okay.
Så om frågan var vilka intervaller, så skulle man kunna säga att ju längre distans, desto längre intervaller. Så en maratonlöpningsträning, där kan det vara till exempel sista 8 veckorna så är alla intervallpassen i tröskelfart eller tävlingshastighet. Mm. Och på samma sätt så har vi sett när vi har tittat på ultralöpningsforskning att de har som en liten, vad ska man säga, en optimal hastighet som brukar vara den som de tävlar på långdistansen, ultradistanserna, där de är ännu mer effektiva, en lite långsammare, lite snabbare. Så att det liksom är optimerat precis för den hastigheten.
Nu ska vi se om jag förstod det här. Det är lite tid på morgonen här för mig. Nu ska vi se. Betyder det alltså att den här personen, jag tror att det var en han ska fortfarande springa intervaller, men han ska ännu mer fokusera på ett visst tempo jämfört med kortare distanser då, eller?
Så kan man säga, om vi ska göra en, liksom, ett förslag, så träna i tävlingsfarten. Den typen av specificitetsträning, den gäller ju oavsett vilken distans du ska köra på. Så ska du springa milen, så ska du ha mycket löpning i den hastigheten, och så ska du springa 90 km, så blir det en mycket lägre hastighet som du ska optimera för. Det är det första och enkla svaret. Sen så ska vi göra det lite klurigare. Så intervallformerna är ju ganska ofta för en fysiologisk förmåga. Så att om den här personen blir bättre tränad generellt, så kommer ju hastigheten på ultra att kunna vara snabbare också. Just det vill säga, är du lite bättre så kan du springa på samma procent av ditt max, och då går det lite fortare, även om du ska springa 90 km. Så att beroende på vilken kapacitet, vilken förmåga den här personen har, så kan det vara lite olika förslag på vad som behöver tränas. Om vi i det här fallet utgår ifrån att det är någon som är tränad för milen, för att göra det enkelt för oss, så vi tänker oss att det är någon som har farten i sig, det är någon som har den, liksom, konditionsdelen, men är ovan med distansen. Då kan man säga, då finns redan den fysiologiska förmågan, eller så, topphastigheten finns där, men det är distansen som är problemet. Och då blir totalvolymen det viktigaste, och då blir antalet meter sprungna i den lite långsammare hastigheten som det viktigaste att fokusera på.
Just det, så att du menar att det här, till exempel VO2 max, är ingenting som man behöver jobba på specifikt när man går upp i distans?
Ja, under förutsättning att det vill säga att det inte är någon som är helt otränad som får för sig att börja springa och fokusera på ultra från att inte ha sprungit förut. Mm. För då hade det varit, ja, men då är det kanske mer jämnare träning som är att föredra.
Ja.
Det vill säga lite tröskelintervaller, lite överfartintervaller, lite VO2-maxintervaller. Och jag tänker att alla dina lyssnare har koll på de här delarna. Jag har hört dem många gånger i olika former.
Ja, men jag tror det. Om inte annat så kan man ju lyssna på min serie med Mattias Räck från tidigare år. Där går vi igenom de begreppen väldigt noga. Så att, det kan man göra. Mm.
Precis. Är det någon som är helt otränad och kommer in, då blir det ju varierad träning som är det viktigaste. Om vi tänker oss att det är någon som är tränad för en... I det här fallet blir det ju en underdistans. Även om det är milen till maraton. Då blir det mer fokus på löpning i den hastigheten som ska köras. Och det kan fortfarande göras som intervaller. Men vi säger att 90 km, det är många timmars löpning. Så du kanske inte gör det. Men däremot så finns det en hel del såna här ultraintervallsupplägg.
Just det, det tänkte jag faktiskt fråga dig om. Det har man ju hört om.
Till exempel springa en mil var tredje timme, eller här i USA så har det varit populärt med 4 miles var fjärde timme i 48 timmar.
Åh, herregud, 4 miles. Nu ska vi se, en mile är ungefär 1,6.
Gör vi det enkelt för oss så kan vi säga att 3 miles är 5 kilometer.
Ja, okej. Okay.
Så att det blir ungefär 6,5 kilometer. Du springer 6,5 kilometer, inte jättelångt, men var fjärde timme i 48 timmar. Eller så kan du göra det hårdare och springa en mil var tredje timme i 24 timmar. Ett annat sånt här upplägg.
Vad strävar man efter under de intervallerna? Vill man hålla samma tempo, eller vill man helt enkelt klara av att springa? Förstår vad jag menar? Alltså, vad strävar man efter med de här ultraintervallerna?
Mm. Det beror på vem som gör det.
Såklart.
En sak skulle kunna vara bara att klara av det och liksom veta att det går att göra, och det är lite liksom extrem, det blir ganska extrem distans som man får till på ett dygn eller på en helg. Och det skulle kunna vara någonting för någon som ska hålla på med ultra eller gå upp till ultra, så kanske det är, alltså, det är tufft och hårt att springa ett 5 mils distanspass. Men däremot att få ihop 8 mil eller så under ett dygn, om du delar upp det som 8 mil lopp. Eller 8 mil, inte lopp kanske, men träningspass, intervaller, är fullt hanterbart för dem. För många fler i alla fall. Kanske inte ska säga de flesta, men för många fler.
Men man tränar ju också en annan viktig del, gissar jag, inom ultra. Nämligen det här att kunna Ja, men när man känner att man hela tiden måste springa på trötta ben eller liksom kicka igång. Det blir andra typer av kvaliteter som kanske ger sig till känna en bit in i en mara. Men under ett ultralopp så blir det mer att du måste deala med den typen av trötthet. Eller är jag helt ute och cyklar?
Nej, definitivt. Det kommer ju vara så att om du ska springa ultra så kommer det vara andra saker än traditionella fysiologiska markörer som gör att du slutar.
Just det.
Du kommer alltid att ha fart kvar. Det kommer att göra ont. Så att du har en del, det kommer att vara en del smärta för de allra flesta. Det kommer att vara problem med kosthållning. Så får du tillräckligt med energi. Som inte alls är ett problem på milen. Som kanske börjar bli lite problem på ett maraton. Och blir ett stort problem på ultra. Och i det här fallet så var det ju 90 kilometer som frågan sträckte sig till.
Mm.
Det gick ju ett 6-dygnslopp i Sverige för några veckor sedan.
Just det.
Vilket inte är någon nyhet, utan det fanns 6-dygnslopp på 1800-talet. Var en stor grej då.
Nej, vad coolt.
Jag vet inte varför, men det var en grej. Innan cykeln kom. Alltså det var liksom att ta sig så långt som möjligt på 6 dygn blev som en transportgrej också.
Men då har du sett det här i idrottshistoria alltså, att det fanns sådana lopp under 1800-talet?
Ja, absolut. Vi hade med det när vi tittade på multisport och adventure racing och ultra, liksom historien bakom.
Mm.
Och det var stort. Långt då före moderna maratonloppen startade om igen. Så fanns det 6-dygnslopp och det var innan historiken säger det också, det var innan cyklar fanns. Så att det blev ju då att du fick transportera dig till fots. De flesta hade inte andra, möjligen häst då kunde man ta sig fram med. Men annars var det till fots som gällde.
Mm.
Och då fanns det en tävlingsform som började som gångtävlingar, promenadtävlingar kanske, med 6 dygn. Och sen så gick det fortare och fortare och fortare, så började folk springa i 6 dygn också.
Ja, men alltså, nu hamnar jag off topic här, inser jag, men man vill ju veta, kanske kan det här med, finns det dokumenterat hur de gjorde med energi och så, eller vet man någonting om det? Det är jag lite nyfiken på bara.
Ja, det finns inte jättebra, men när det går så pass långsamt som 6 dygn och promenad, då kan du faktiskt hinna äta ordentliga måltider.
Mm.
Och det är hanterbart, för där är det en balans mellan intensitet och hur mycket blod som kommer till magen och hur bra det går att tillgodogöra sig det. Så där kan man säga att intensiteterna maraton och 9 mil kanske, det är nog bland de sämsta man kan välja för risk för magproblem.
Ah, jag förstår. Det blir någon slags kritisk punkt som inträffar precis där på de distanserna.
Jag tror att ganska många som har testat maraton kan känna att om man pressar sig lite för hårt, lite för tidigt eller det är lite varmare eller någon annan liksom extra belastning, så är det problem med magen för många att få i sig tillräckligt. Och det blir då lite värre om du ska springa i 6 timmar eller så. Eller om du håller på mot 9 milen där som var frågan. Mm.
Okej, så ska vi knyta ihop den här säcken, så om jag har förstått det rätt. Det rådet vi kan ge till frågeställaren, eller som du kan ge till frågeställaren, är att helt enkelt fokusera mer på tävlingsfarten och springa längre intervaller. Till exempel hålla på i 48 timmar om man vill.
Ja, ja precis.
Hur ofta ska man göra
med uppdelning då?
Exakt. Men hur ofta rekommenderar du att man gör en sån grej?
Det här beror ju såklart på vilken träningsnivå personen startar ifrån. Men om vi tänker oss att det är någon som har i något år eller ett par år siktat på milen och maratonlopp, så att de har en ordentlig grund och är van med att springa. Så en gång i månaden eller en gång varannan månad ska man kunna köra de här längre insatserna.
Mm. Och en annan fråga då. Förutom de här längre insatserna, vilken typ kan man göra däremellan? Eller ska man inte göra intervaller alls, tycker du? Eller finns det någon längd på intervall du rekommenderar? Förutom de här 48 timmars insatserna.
Ja, precis. Och jag backar tillbaka där och säger att varierad träning möjliggör ju att du kan träna mer och minska risken för skador och så. Så att ha att utgå ifrån ett grundträningsupplägg med en del pass som är långa, lugna och en del pass som är hårda. Det gäller fortfarande. Det är mest att för den då som ska gå upp till en överdistans så blir det mer fokus på de längre distanserna.
Okay. Härligt, det var väldigt uttömmande med inslag av idrottshistoria. Otroligt spännande, Mikael. Tack så jättemycket för att du tog din tid och besvarade den här frågan.
Tack själv.
Och du som lyssnar och har en fråga till vår expertpanel, du kan skicka den med ett DM till Maratonpoddens instakonto eller mejla till maratonpodden@gmail.com.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.